Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hjärtligt välkomna till avsnitt 90 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt i första landslagsuppehållet och ska blicka framåt inför Game Week 5. Det här avsnittet kommer fokusera en hel del på den här statistiken som ligger bakomliggande för de olika spelarna under de första fyra Game Weeksen. Vi spelar in idag tisdag den 13 oktober och agendan för dagens avsnitt är som sagt att vi först ska kolla in lite i landslagsuppehållet och hur det påverkar det. Påverkar ju alltid en hel del i de här landslagsuppehållen och kanske lite extra mycket nu i de här pandemitiderna. Sen så ska vi göra den här djupdykningen i statistiken där Stefan har tagit fram en hel del intressanta siffror som vi sen ska analysera och utifrån den konstatera vilka spelare som i alla fall har statistiken på sin sida. Vi kommer gå igenom från forwards, mittfältare och försvarare. Vi ska ha en kaptensdiskussion inför Game Week 5 och avsluta med era lyssnarfrågor där det är en del frågor om wildcard som bland annat poddlaget sitter på, men vi vet att det är många med oss som gör så. Stort tack till våra sponsorer i Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Yes, landslagsuppehåll som sagt. Vi har dock några spelare som har fått lite ledigt. Vi har exempelvis Salah, Son, Pulisic och Matt Ryan som har haft ledigt och deras landslag inte har haft några matcher. Det är nog väldigt tacksamt i det här intensiva spelschemat och sitter man på spelare som Salah och Son exempelvis så får de en välbehövlig vila här. En annan sak som vi snabbt kan konstatera är att vi har en tidig deadline på lördag med ett Merseyside derby som kickar igång 13.30. Vi har en del spelare som ska resa hem från Sydamerika sent. Och Stefan, visst var Ancelotti ute och pratade kanske framförallt om James Rodriguez. Att det fanns en ganska överhängande risk att han inte kommer starta.
Ja, precis. Det sa han på förra presskonferensen i alla fall. Och ja, men han har väl sin kompis där i Mina som borde vara i samma situation också.
Ja, jag funderar. Richarlison nämns inte det, men han är också nere i Sydamerika och Firmino i motståndarsidan hos Liverpool. De är också nere i Sydamerika och bör komma tillbaka ungefär lika sent dem. Jag vet inte, där har jag inte hört något uttalande från någon av managers kring de bitarna.
Nej, men det borde väl vara risk i alla fall. Richarlison är väl dessutom lite skadad. Jag vet inte om han är med på landslaget eller inte. Men det är i alla fall tyngre avbräck för Everton än för Liverpool så här på förhand.
Ja, det kan vara bra med sig. Jag tänker framförallt James Rodriguez är ju ägd av väldigt många. Och eftersom Ancelotti har varit ute med det så kan det vara väl värt att ha med i bakhuvudet. Det är ju även 16-0-0-matcherna som kan påverkas till viss del. Vi vet Aston Villa, både Martinez i kassen och och Douglas Luiz på mittfältet är väl de som skulle kunna påverkas. En annan spelare som vi alltid brukar prata om i de här landslagsuppehållen som kan påverkas är ju Raúl Jiménez i Mexiko. Men Mexiko har spelat båda sina landskamper i Nederländerna, så att han borde inte lida av någon jetlag eller sådana saker. Sen så får vi se närmare helgen här hur coviden har slagit till. Vi fick ju information här tidigare idag om att Cristiano Ronaldo exempelvis har dragit på sig och missar Sverige-matchen imorgon onsdag. Och jag är ganska övertygad om att vi kommer se en hel del Premier League-spelare som också har drabbats av, på något sätt av det här. Så att ja, har man inte gjort sina byten än så tycker jag definitivt att man håller i dem här fram till vi får lite närmare besked, närmare deadline. Och sitter man på ett wildcard så ska man såklart vara väldigt, väldigt påläst innan man sätter sin slutgiltiga trupp här inför helgen.
Det är även många landslag som spelar tre matcher i det här landslagsuppehållet, så att det kan vara en del slitna spelare som kommer tillbaka.
Yes, men Stefan, statistiken, det är ju din bit och jag tänker vi hoppar in i den. Skulle vi börja på anfallssidan, vill du?
Ja, men det låter väl mest intressant tycker jag. Det är väl offensiva poängen vi primärt jagar. Så det jag har gjort egentligen är att kollat på, det finns ju så här expected goals och expected assist statistik. Så det är de siffrorna jag har utgått ifrån och sen har jag räknat om det och kommer fram till hur mycket offensiva poäng det skulle leda till om man kollar på om liksom omsätter det i fantasypoäng och jämfört alla forwards som toppar där och lite också anekdoter mot hur mycket poäng de faktiskt har plockat in i själva spelet, bara för att få liksom en känsla av vilka som presterar bäst statistiskt sett och vilka som också underpresterar eller överpresterar i spelet så här långt.
En snabb fråga bara. Har du gjort någon urskiljning på de här lagen som bara haft tre matcher, att det är per match eller någonting sånt med City, United, Villa och Burnley är det väl som har spelat tre matcher?
Nej, men jag har kikat på lite mer spelare än brukligt och vissa kommer med på där man ser att de har spelat mindre minuter än andra till exempel. Så jag tror att vi fångar upp några av de lagen också här. Och sen har jag även exkluderat för straffar då det kan bli rätt missvisande. Men vi kommer ändå nämna vilka spelare som har slagit in straffar här hittills på säsongen och som liksom kommer fortsätta ha chans att göra det framöver också. Men kikar vi på forwardsidan då så toppas statistiken faktiskt av Calvert-Lewin och liksom det vi får egentligen bekräftat här att hans säsongsinledning med fem kassar tror jag han har dragit in.
Sex
kassar. Och visst, det är lite högre än vad hans expected goals ligger på 3,7. Men det är ändå liksom bra underliggande statistik för att det här ska kunna fortsätta även framöver. Att han ska göra en hel del mål i år om Everton fortsätter se så här bra ut. Han kommer till helt klart kvalitativa lägen. Vi har sett i många matcher att det är tap-ins in i boxen och liksom det är båda gott för poängen framgent. Han har dragit in 24 offensiva poäng i fantasy mot hans expected på 15,3. Så liksom lite överprestation men ändå liksom bra underliggande stats. Den enda spelaren på forwardsidan som kan matcha det här det är Harry Kane. Han har gjort 3 mål och 6 assist än så länge. Men det är framförallt på expected goals där han kan matcha Calvert-Lewin med att och liksom när man lägger på att han även har förväntats göra en assist då. Han har gjort 6 assist men hans expected assist stats står på 1. Så liksom jag ifrågasätter lite hur träffsäker expected assist statistiken är. Men vi ser i alla fall att liksom bland forwardsen så är det Kane och till viss mån Firmino som boostas av de bitarna. Men som sagt, det är de två som sticker ut om man exkluderar för straffar då. Kane är ju även straffskytt och har slagit in en straff, så att han hade tagit hem den här statistiken om vi hade räknat med straffpoäng. Men det tycker jag vill i alla fall inte köpa en spelare som bara är beroende av att straffa. Men i ett sånt här case så liksom, Kane inlett väldigt pikt, avslutar förra säsongen pikt, har bra matcher. Det finns absolut ett case för att gå med honom, framförallt om man är på ett wildcard och det krävs en del andra omflyttningar i laget för att det ska vara möjligt.
Det är ju väldigt fint spelschema på Spurs nu också. Så sitter man på wildcard och tar in Kane med de här fina bakomliggande siffrorna, men även då att han sitter på straffarna, så det är ju inte dumt.
Nej, och i en vanlig säsong så skulle jag nog säga att det hade varit liksom lite av en måste-spelare att äga. Men som landskapet ser ut nu så finns det liksom så många andra billiga forwards som är intressanta, just för att de är straffskytta, men även för att de levererar underliggande statistik. Och nu kommer vi ner på ett gäng forwards här från plats 3 till 10, där det är ganska jämnt, där expected points då som ligger mellan 10 och 7. Så rätt jämnt, och jag ska bara nämna de namnen allihopa, så diskuterar vi dem lite som en grupp. Och det är Lacazette, Antonio, Mopey, Adams, Wilson, Watkins, Richarlison och Raúl Jiménez. Och det jag först skulle vilja säga här, det är väl liksom, ja men Lacazette kommer med. Men Arsenal har haft en del lättare matcher här i inledningen av säsongen. Han är dessutom inte helt given i laget skulle jag säga, utan han har konkurrens med Nketia, och det kommer nog bli en hel del rotation där. Därav så tycker jag att man filtrerar bort honom, trots att han ligger bra med i den här statsen. Han är dessutom inte straffskytt och kostar en ganska mycket, så för mig är han ointressant även om han kommer högt upp här. Kikar vi på några andra av de här namnen så tycker jag att de mest intressanta är Antonio som ligger på plats 4. Han har ju haft jättesvåra matcher inledningsvis, men ändå presterar den här underliggande statistiken. Han är förmodad straffskytt, i alla fall när Noble inte är på plan, vilket vi har sett att han inte har varit jättemycket här nu i inledningen av säsongen. Och liksom när spelschemat vänder då tror jag absolut att man ska äga honom. Men det finns ett case och liksom bara byta in honom redan nu. För att han är nog en spelare som skulle kunna passa bra mot de här sargade försvaren som vi har sett i City och Liverpool till exempel. Då han kommer få mycket omställningar och springa på.
Ja, det är en spelare som dessutom har sjunkit i världen. Börjar ju på 6,5 men ligger ner på 6,3 nu.
Ja, precis. Ända 6,3. Men om man känner ändå att man vill vänta lite och byta in Antonio för att man tycker att matcherna är för svåra. Ja, men då har vi några forwards som absolut kan blanda sig i där, i Mopey och Wilson i samma prisklass. De kommer med på underliggande, och det här är ju då exklusive deras straffar. Båda spelarna har slagit in två straffar. Vilket indikerar att liksom ytterligare uppsida. Men även om vi tar bort straffarna så ligger de med här uppe och liksom är bland de forwards som kommer till flest och bäst lägen i en jämförelse med de spelare som har presterat bäst på forwardsidan. Vi ser även en spelare som Adams i Southampton, dock så... Ja, jag har ägt honom, men jag är lite frågasättande om liksom hans avslutskapacitet. Visst, det har varit någon bra målvaktsräddning så, men han har inte riktigt bevisat att han har den riktiga kylan när läget presenterar sig, utan kanske går lite för mycket på kraft. Vi får se om han kan vända runt det, men för mig så har han fallit bort lite i intresse. En annan spel, eller vi kommer till tre rätt intressanta spelare här i slutet av listan också. Det är Watkins i Aston Villa. Här ska vi ha med oss att Aston Villa bara spelar 3 matcher. Watkins kommer med ändå, mycket tack vare att han var väldigt bra mot Liverpool nu senast. Men Det är en spelare som ett nyförvärv, har gjort bra i Championship, klar uppgradering mot vad Aston Villa hade i fjol. Och jag tycker att Aston Villa som lag ser väldigt spännande ut. De har värvat extremt bra vad det verkar och förstärkt liksom på positioner där man var svag i fjol. Och nu tycker jag att det är ett helt annat lagbygge som man går in i den här säsongen med. De andra två, det är Richarlison. Finns väl ett case dock, så framförallt nu om man inte har ägt någon utav Calvert-Lewin och Richarlison. Nu tror jag bara att det skiljer 0,3 i värde mellan dem då. Jag tror att Richarlison har sjunkit och Calvert-Lewin står på 7,6 nu. Det enda liksom, det är klart Calvert-Lewin toppar den här statistiken. Jag tycker Richarlison har sett bra ut också, och han är ju straffskytt i Everton, vilket vi vet. Så när han är tillbaka från skada tycker jag att man kan följa det här ytterligare. Och som sagt, det finns ett case för mer nu än början av säsongen att gå för Richarlison istället för Calvert-Lewin. Om man vill liksom sticka ut lite där. Sen har vi Raúl Jiménez. Wolves har ju fortsatt fina matcher men har haft lite problem här i inledningen av säsongen. Han smyger med på en 10:e plats. Inte fått någon straff än i år, vilket vi vet att det är ett sätt som Jiménez kan ta poäng på. Så att ja, hade man ägt honom så hade jag behållit honom nu för de fina matcherna, men jag tycker inte att han har visat tillräckligt mycket för att liksom, man ska fundera på att byta in honom här. Dessutom nu sa ju du att landslagsuppehållet hade varit lite mildare för honom för hans del den här gången då de har spelat sina matcher i Europa, så det är väl inte lika mycket av ett problem. Men som sagt, jag hade velat sett mer utav Jiménez om jag skulle byta in honom i det här läget.
Jag tycker det är många fina namn där. Det finns lite olika prisklasser. Kane ligger ju med där uppe med en premiumprislapp, men tycker ändå att han kan blanda sig in. Det är lite vad man går in med för strategi. Hur tänker du, Stefan? Sitter man på ett wildcard nu till exempel? Det är ju då man verkligen kan röra om lite. Hur hade du formerat ditt anfall? Det påverkar såklart resten av laget. Men hur hade ditt val varit nu när det finns så många billiga forwards? Vi ska väl även säga det, en som vi inte har någon statistik alls på är ju Brewster som lockar många för 4,5 som en tredje forward.
Ja, precis. Så är man på wildcard, man får ju såklart köpa in Brewster osett. Det enda man har att gå på är att det är ett rekordförvärv för Sheffield och han borde få speltid omgående med tanke på att de bara har gjort ett mål i år och liksom har stora problem offensivt. Så det är klart att man borde kasta in honom ganska snabbt. Och han har ju bättre statistik än till exempel en spelare som Watkins eller Mitrovic hade i fjol i Championship. Så hade Brewster bättre målsnitt när han var där och spelade för Swansea än vad de hade i sina klubbar. Så att jag tycker att det finns liksom ändå lite, så här statistik för att backa upp att han ska kunna göra det bra nu när han blir förmodad ordinarie i Sheffield.
Samtidigt så är det som med Brewster, nu är inte det här så mycket kopplat till just den här statistikgenomgången, men det är ju att det krävs ju inte jättemycket pengar för att gå upp till en Watkins eller sådär som ändå, jag har väldigt mycket högre förväntningar på Watkins än vad jag har på Brewster. Få ta det som ett exempel.
Ja, precis. Nej, men det kan jag hålla med om. För att det känns som att det finns väldigt många bra billiga forwards. Och jag hade gått på billiga forwards. Frågan är om man hade gått på en 3-5-2 och liksom satsa fullt ut på mittfältet. Eller en 3-4-3 och då inte ha Brewster av, utan köra på Calvert-Lewin och kanske två billigare forwards. Och istället ta in en Zuzek som femte mittfältare till exempel. Det är de två spåren för jag tycker finns. För att vi vet inte hur det kommer se ut med, liksom, nu har det varit extremt mycket mål här inledningsvis. Vi kommer nog se lite mindre mål, men liksom, jag är lite inne på att det är mycket möjligt att ja, men det här att de spelar utan publik gör att ja, men koncentrationsnivåerna kanske inte hålls upp lika bra och sådana faktorer som man inte har haft tidigare. Vilket gör att ja, men det sker lite konstiga saker i matcher och det kanske inte blir lika många nollor. Vi får se, eller så är det bara för att ja, men det har varit en kort försäsong. Spelarna var inte riktigt redo mentalt och därav att man gör massa misstag som man normalt sett inte ser på fotbollsplanen.
Mm. Har du helt lagt bort en tanke på att ändå spela Kane i ett wildcard-lag nu till exempel och kanske gå med Brewster och en lite billigare forward? Jag menar, där skulle man ju verkligen kunna sticka ut i alla fall en liten kortare period nu och haka på Spurs fina schema och kanske dubbla upp med både han och sån.
Ja, nej, det är som sagt ett spår som absolut kan vara vägvinnande. Och jag tror att så här, nu, jag läste att De Bruyne var väldigt tveksam till spel här mot Arsenal. Och det är en sån sak som om han skulle bekräftas borta från den här matchen så skulle det kunna göra att ja, men vi kör på Kane istället och liksom möblerar om så att man lägger mer pengar i försvaret nu ett tag innan till exempel att Antonios matcher ser bättre ut här. Så kan man switcha ner Kane till Antonio och spara massa pengar och sen ta tillbaka de där pengarna till mittfältet. Finns absolut ett case för det.
Jag blickar ju gärna fram 4 gameweeks och det är på grund av att efter gameweek 8 så har vi ett nytt landslagsuppehåll. Och kollar man Spurs då på deras kommande 4 matcher, då är det West Ham hemma, Burnley borta, Brighton hemma och West Bromwich borta. Det är ju alltså bra som det kan bli. Nu vet vi att West Ham har gjort jättebra här och visat bra siffror, men det är svårt att snacka emot Tottenham för de 4 matcherna i alla fall.
Nej, jag instämmer helt och hållet där.
Yes, en annan sak nu när vi är inne på anfallare och går tillbaka och pratar lite sån här statistik. Vi har nämnt en hel del anfallare, men det är samtidigt vissa anfallare som ägs av väldigt många spelare som inte är med på den här listan. Vi har en Jamie Vardy som ägs av nästan 26% i spelet. Nu har vi tagit bort straffarna. Hade vi tagit med straffarna hade det varit en helt annan sak, men där förlitar man sig enbart på straffar och han kostar ju nästan lika mycket som en Kane till exempel. Där, det är väl en spelare som ja, man gärna gör ett skifte och hellre sitter med Kane än Vardy just nu, eller?
Ja, absolut. Alltså jag hade aldrig velat äga någon enbart för straffar. För det är inte så att Leicester kommer få liksom 20 straffar på en säsong. Vardy har ju visat knappt någonting i öppet spel. Och det är inte någonting som jag vill lägga 10 miljoner på i ett sånt här läge.
Andra spelare med hög ägarandel som vi inte nämnde nu, det är spelare som Bamford i Leeds, vi har Timo Werner i Chelsea, en Ings i Southampton, en Mitrovic i Fulham.
Ja, precis. Bamford och Mitrovic finns med på plats 13 och 14 här nere. Och ja, men liksom, så länge Bamford är ordinarie i Leeds så kommer han troligtvis vara av intresse. Nu har Leeds haft ganska tuffa matcher. Jag tror att de kommer vara bra över hela säsongen. Men den som kanske liksom är mest intressant i Leeds, det är nog Rodrigo skulle jag säga. För att han har ungefär lika underliggande statistik som Bamford. Men på hälften, ja, liksom hälften av spelade minuter, så visar det sig att han blir ordinarie, så tror jag faktiskt att han kommer vara ett bättre val än Bamford.
Mm. Ings och Werner då, ska vi säga någonting där innan vi går vidare till mittfältet?
Ja, men som sagt, Werner, jag tycker Chelsea har liksom, det kommer ta en stund har vi ju fått erfara, och det är så här. Hade han varit med i toppen, ja, men då kanske man sa, ja, men ge honom tid, det kommer lossna. Och det kanske lossnar nu när liksom, om de får tillbaka Pulisic och Ziyech, och det kommer se mycket bättre ut offensivt sett. Men det vi har sett hittills tycker jag inte är värt att betala så mycket som han kostar för. Sen tänker jag inte skriva bort honom, för visar det sig till exempel att Jorginho inte är ordinarie längre, och då är liksom straffskyttet i Chelsea helt öppet igen. Men som sagt, jag hade gärna velat sett Werner längst fram och liksom hur det ser ut då med Pulisic på vänsterkanten och Havertz bakom. Och liksom, jag kommer inte byta in honom innan jag har sett att det ser lovande ut.
Nej. Ska vi gå vidare på mittfältet eller vill du nämna någonting mer på forwardsidan?
Nej, men jag tror att vi har diskuterat de flesta intressanta namnen. Som sagt, Mitrovic, han finns med där nere, han är straffskytt, budget forward.
Ja, och det ska man väl också säga med Fulham. De har också ett fint spelschema nu fram till nästa landslagsuppehåll. Så de har Sheffield United borta i Game Week 5, följt av Palace hemma, West Bromwich hemma och därefter West Ham borta. Så att de fyra matcherna ser ju bra ut för Fulham. Sen så om man ska sitta kvar med honom eller inte, ja, där får man väl gå på sin egen magkänsla. Men spelschemat säger inte att man måste skicka iväg Mitrovic i alla fall.
Nej, precis. Nej, men mittfältare då. Jag tänkte nämna lite fler namn här. Då är det fler platser i bygget som vi ska avhandla. Så högst upp på listan så hittar vi faktiskt Mané. Det här får vi dock säga att är exklusive straffar. Med straffarna så har Salah bättre statistik. Kollar vi expected goals med straffar så ligger Salah på 2,9 mot Manés 2,4. Och han har även skapat hela 14 chanser Salah än så länge mot Manés 6. Däremot så har ju Mané missat lite drygt en match här. Så att han har ju spelat mindre. Så jag tycker liksom att ja, men det är väl lite som vi har varit inne på hela tiden. Att ja, men Salah är det säkra valet på grund av straffskyttet, men Mané kanske är den som ser allra bäst ut i öppet spel. Efter honom så hittar vi Son som har tagit väldigt mycket poäng hittills, överpresterat sina stats ganska brutalt, och jag tror att mycket av det var från Southampton-matchen då han gjorde 4 mål på 4 lägen, och där vet jag att han hade ganska låg expected goals. Jag tyckte väl att det var ganska bra lägen han kom i, och som han satte dit dem så var det ingen tvekan om det. Och det kan vi väl också flagga för, att liksom de här bra spelarna ofta överpresterar sina expected goals. För expected goals, ja, men kolla liksom på average-spelaren och man gör ingen bedömning för kvalitet, utan det är mer liksom av vart kom skottet ifrån, vilken vinkel var det till mål och sådana saker som är avgörande för det.
Det skulle också kunna vara årets understatement att du tycker att det var ganska bra lägen som kom till. Det var ju mer eller mindre rena frilägen.
Jo, jag menar det, och därför tycker jag att det är lite konstigt att när man kikar på hans expected goals totalt från de här 4 första matcherna så är det på 1,8. Och jag vet att det var ju mer eller mindre 4 frilägen han satte mot Southampton. Och sen har han haft en hel del andra lägen som han också liksom... Jag vet inte riktigt hur det såg ut mot United, hans mål där. Men liksom, han tog mycket poäng mot United också.
Yes.
Nej, men Son och Bowen kommer efter Mané. Och så är Salah på fjärde plats då. Och här kan vi stanna till. Bowen är ju inte en spelare som man förväntar sig komma så högt på en sån här lista, men det bekräftar ju lite av det vi har sett, att West Ham är ett lag att räkna med så här i säsongsinledningen. Man har varit ganska tajta bakåt och även liksom hotat rejält framåt genom Antonio, Bowen, Zuzek kommer också finnas med på den här listan längre ner. Och nej, men som sagt, han har tagit 15 offensiva poäng. Hans expected ligger på 11,3. Så att, ja, men det är nog rimligt att han kan fortsätta plocka poäng om han presterar så här. Han tar dessutom en del hörnor, ser vi här i statistiken. Så att han kan nog få en del assist gratis på det sättet.
Det blir ju intressant att se för West Ham, tycker jag. Nu har de gjort det jättebra i det här enormt tuffa spelschemat. De hade det tufft i första matchen som de då hade Newcastle, som var en lite enklare match. När spelschemat vänder, frågan är, kommer West Ham kunna spela så här bra eller passa deras spel för att möta lite tuffare motstånd? Det kan vara intressant att se hur det fortsätter, om Antonio, Bowen, Zuzek håller upp de här siffrorna när man tycker att de borde ha bra chans att ta ännu mer poäng.
Ja, absolut. Vi får se hur det ser ut. Jag tycker väl att en match som där de faktiskt var ganska spelförande dominerande, det var mot Wolves när de vann med 4-0. Och där, liksom, där såg det ut som att ja, men, deras spel fungerade även mot liksom, icke-topplag som hela tiden har bollen. Och man får kontra. Men vi får säga, jag tycker West Ham, man ska hålla dem under luppen. Och det är inget, liksom, ingen panik med att dra in där eftersom det är så tuffa matcher fortsatt. Men sen när det vänder i omgång 8 tror jag, då ska man vara där och vara redo. Och gå på de som ser allra bäst ut. Den femte spelaren som kommer med på listan är James Rodriguez i Everton. Och det är även de här fem spelarna som har expected points över 10 poäng som mittfältare, räknat då på bara enbart mål och assist. Och James, det bekräftar också det vi har sett, liksom, han har skapat efter Salah och De Bruyne och Son, så är det James som ligger där på 12 skapade chanser. Och är en av de mest kreativa i ligan än så länge, har tagit 14 hörnor, men har även kommit till avslut själv med 4 skott på mål till exempel. Så att, nej, jag tycker han ser jättefin ut och är ju liksom ett, ja, men mid-price alternativ på mittfältet som exkluderar man för nästa match, så tycker jag att Evertons matcher ser fina ut efter det också. Så att äger man honom så är det bara att behålla, och om man inte äger honom så kan man nog kika på om man inte ska ha honom efter Liverpool-matchen här. Spelare nummer 6 är också intressant, för det är Jack Grealish. Bara spelat 3 matcher än så länge. Han var jätteimponerande mot Liverpool och överpresterade sina stats i den matchen, men han har sett fin ut även i de andra matcherna. 10 skapade chanser, tar inga hörn, eller han har tagit en hörna, men liksom, den biten har han inte i år. Men däremot så är han liksom, ja, men det kan vi nämna om James också, att han och Grealish är de två spelarna som är allra bäst när det kommer till bonuspoängsystemet, det underliggande. Så att när de gör något offensivt så kan vi förvänta oss att de tar bonuspoäng också. Nej, men det är de, jag skulle säga att det är de 6 spelarna som har presterat bäst inledningsvis här statsmässigt. Sen kommer jag nämna resten då som ändå kvalar in, och då får vi gå ner till 6,7 ner till, ja, men 4,6 i förväntade offensiva poäng, så att inte speciellt mycket med tanke på att vi har spelat 4 matcher. Och då har vi Harvey Barnes, Trossard, Zaha, Wijnaldum, Zuzek, Willian, Solly March. Och först här nere hittar vi Kevin De Bruyne, Fornals och Raheem Sterling. Så det här tycker jag också bekräftar lite att City har inte riktigt varit sig själv i inledningen. Sen kan man ha med sig också att expected assist statistiken är väldigt låg för många spelare. Så att kikar man på De Bruyne så har han ändå skapat 14 chanser, tar hörnor. Jag skulle inte räkna bort honom. Nu är han dock ett, för nästa match så verkar han ju vara ett seriöst hot att missa, då han har lämnat landslaget och det verkar finnas en underliggande skada där som jag vet inte om man vill chansa med honom nu när matcherna kommer så tätt. Samtidigt så behöver City verkligen vinna den här matchen mot Arsenal för att inte tappa ytterligare poäng på Liverpool, vad det känns som i alla fall.
Som ett litet försvar till De Bruyne och Sterling ska man ju också säga att de har spelat en match mindre. De är ändå med på den här listan och de har trots det en match mindre än de flesta av de här spelarna som vi nämnde på listan. I och för sig Grealish med där uppe också, men jag tycker att det ska nämnas.
Jo, absolut. Det är en match som sagt, men liksom, det här är spelare som jag i alla fall förväntar mig att de ska vara absolut i topp av statistiken, och en match till hade inte dragit upp dem dit i alla fall. Så, men som sagt, Citys matcher tror jag kan passa dem nu med liksom, och får de tillbaka Jesus eller Aguero så nu räknar jag med att de kommer bli ett helt annat lag framåt också offensivt sett.
Mm. Ja, men City har haft problem, det är ingenting att säga om det. Men jag tror att om vi ger det några game weeks till så tror jag nog att både De Bruyne och Sterling kommer avancera ordentligt i de här statistikgenomgångarna.
Yes, nej men så, sen, liksom, sen tycker jag att det är så här, men det finns några som spelare som är intressanta, många i mellanklassen, men som sagt, ja men Grealish, han är kanske den som sticker ut där och för 7 miljoner, annars så är det så här, man har vi Barnes, Saha, visst helt okej statistik, Saha tar även straffar och har fina matcher, därav finns det väl ett case för honom. Men annars så känns det som att ja, men jag vet inte om man kan lita på de här spelarna konsekvent vecka efter vecka att de ska leverera poäng. Det verkar inte se ut som det, utan om man jämför då poängen som vi såg på forwardsidan så var det generellt lite högre för ja, men de här 6,5 forwardsarna som också är straffskyttar. Så då hade jag nog hellre valt att gå på dem i den priskategorin i alla fall. Jag tycker man kan jämföra ganska mycket mittfältare mot forwards när det kommer till den här poängbedömningen. Då. För att, jag har även räknat med liksom att om expected goals för mittfältare då får de 5 poäng för varje expected goal mot 4 poäng för forwards. Så att, det är med i beräkningen, men det som inte är med är ju om laget håller nollan eller inte och bonuspoäng då. Som sagt. Men lite intressanta namn, men som en spelare som Zuzek finns ju med på listan också. Han kostar ju bara 4,9 och han tycker jag väl är den som sticker ut på den här listan där man kan förvänta sig att ja, men det är en spelare som ja, men kommer fortsätta komma till lägen. Jag har sett några West Ham-matcher och hans roll i laget är ju att han ska fylla på i boxen. Det är ganska uttalat, så att han bombar på nästan i varenda anfall och jag tror han är 1,95 lång, så att det är inte så jättelätt att bara markera bort honom när han kommer älgandes där, utan han är huvudet högre än de flesta mittbackar till och med. Så att ja, men kommer rätt inlägg och han är där, då kan det bli farligt.
Ja, nej, verkligen. Zuzek är en spelare som jag personligen verkligen gillar. Vi kan väl gå tillbaka. När vi kollade till i toppen så hittade vi Mané där. Du nämnde Salah också. Jag vill belysa det ytterligare. Salah är inte superlångt efter Mané. Och dessutom så har han ju straffarna. För mig är fortfarande valet jätteenkelt. Att jag väljer Salah före Mané alla dagar i veckan. Oavsett vad jag tycker om vem som är den bästa spelaren och sånt. Om man lägger det åt sidan. Den bästa fantasyspelaren för mig i Liverpool, det är Mohamed Salah.
Yes, men sen är det även lite intressant att liksom, som om man kollar best heavy hitter just nu så är ju faktiskt Kane med där. Hans expected points ligger på 15 utan straffarna. Och det kan inte. Ja, det är bara Calvert-Lewin som kan matcha det. Och på mittfältet så har vi liksom Mané på 13. Salah i och för sig intressant med straffarna som mittfältare. Men som sagt, om man fortsätter sitt och inte visa form, då, ja, men då blir ju caset för Kane allt starkare. Så är man på wildcard, vi hissar upp en flagga för Kane faktiskt.
Mm, men inte på bekostnad av Salah säger jag. Dessutom så gillar jag extremt mycket att Salah helt har varit ifrån landslaget. Den här han har inte varit iväg på någon samling alls, precis som Son som vi nämnde. Båda de ligger ju här uppe i toppen och tycker jag är självklara spelare i ett wildcard att man har Salah och Son.
Yes, och sen tycker jag att man ska ta med sig Trossard i Brighton som... Ja, men liksom vi hade han 4 ramträffar mot United och en hel del otur. Ja. Och liksom, han har spelat samtliga minuter i Brighton och det var något vi absolut inte såg i fjol. Så att, ja, men Brighton är intressant. När matcherna kommer då tycker jag att man ska vara där och kika om det är Trossard eller om det är Mopay man vill ha offensivt. Det är lite smaksak och hur ens övriga lag ser ut, men de två är intressanta.
Ja, vill du säga någonting om spelare som Aubameyang och Fernandes som ägs av ganska många lag som dessutom är straffskyttar då såklart, men som vi inte har nämnt här i statistiken?
Ja, nej, men Aubameyang tycker jag han är inte speciellt intresserad av just nu. Dels så är han ett skadefrågetecken då han har dragit på sig något med landslaget, men han hade även ganska Ja, men han var inte så framstående här de sista matcherna innan landslagsuppehållet. Så att, nej, inte speciellt intresserad där. Arsenal har dessutom lite tuffa matcher, vilket jag tror liksom, han har framförallt gjort mycket mål mot ja, men sämre lag historiskt. Det kanske ändras nu med Arteta som manager, men ingen jag kollar mot nu. Fernandes, ja, men han har ju sett att ta poäng. Han tar alla fasta, han tar straffar. United har inte sett så bra ut, vilket gör att jag håller mig borta. Men är det någon man ska äga därifrån så är det väl Fernandes. Nu får vi se här, det har väl gått lite rykten om liksom att han var jävligt förbannad i halvtid och efter, mot Tottenham, och blev dessutom utbytt. Får vi se om det liksom ligger något i, om det kan bli något dispyt där med Solskär eller hur det blir. Men jag förväntar mig att han spelar, såklart.
För mig är det bara ett bra tecken om han skäller ut folk efter den insatsen. Och jag tror inte att det är någonting som kommer påverka på lång sikt. Sen att man tog ut han i matchen mot Spurs där i halvtid. Såklart, Solskär behöver sätta ner foten och så. Och dessutom så tror jag att Solskär kände att matchen var ganska körd där med, i halvtid redan. På grund av utvisning och resultatet som redan då hade sprungit iväg lite väl mycket. Jag förväntar mig att se Fernandes i startelvan här framåt. Sen så hur United kommer se ut och formeras här framåt är ju mer oklart. Jag håller med dig där. Man håller sig borta just nu. Martial missar en hel del matcher. Visst, Cavani kom in. Han har inte spelat fotboll på länge. Svårt att se att han ska gå in direkt. Då kanske man behöver spela Greenwood eller Rashford uppe på topp. Och så måste man göra andra omformeringar. Så att just nu så tycker jag att det är bara att avvakta där om man inte har gått in i United än.
Yes. Och sen, när det sista jag vill nämna om mittfältarna, det handlar egentligen om Salah. För att, nu har jag inte statistiken från i fjol framför mig här, men jag vet att liksom Salah, då skapade han inte så mycket chanser. Han kom till väldigt mycket avslut själv. Och ja, men rankade väldigt dåligt i det här bonuspoängsystemet. Det vi har sett från Salah hittills i år, det har varit en helt annan spelare. Han har, ja, men liksom, han toppar tillsammans med De Bruyne antal skapade chanser. Kommer till kanske lite mindre avslut på match. Men rankar istället bra i bonuspoängsystemet. Så det tycker jag man ska ha med sig om det fortsätter ut så. För att liksom, tesen har ju varit lite att ja, men Salah, han måste nästan göra två offensiva utdelningar för att få med sig någon bonuspoäng, men det kanske inte stämmer längre om det fortsätter så här.
Nej, verkligen. Så att, nej, det stärker bara ytterligare caset för Salah som nästan en måste-spelare i mina ögon.
Yes.
Gå vidare till försvaret, eller?
Yes, här tänkte jag väl, jag får se hur mycket vi nämner, men vi kikar på de 10 första och här kikar vi även lite på hur det ser ut för, ja, men med bonus och vilka lag som har presterat försvarsmässigt. Och topp, absolut, den som sticker ut som nummer ett, det är Robertson i Liverpool, sorry. Ja, men här det bekräftar lite av det vi har sett hittills. Han har kommit till lite, han har gjort ett mål, han har kommit till lite, något bra läge så, men han matchar Alexander Arnold som ligger på plats 8 på listan på ett helt annat sätt än vad vi såg i fjol. Och en del av det är ju att Robertson tar mycket mer fler hörnor i år och andra fasta situationer. Hittills i år har han tagit 20 hörnor mot Alexander Arnolds 11. Så att, ja, men det tycker jag liksom, och nu finns det ju ett case för att jag tror att Liverpool liksom kan vara bra, men frågan är hur länge Alisson blir borta nu, hur det kommer påverka deras försvarsspel som redan har sett ganska knackigt ut. Jag tycker det finns ett case för att bara gå med en back. Jag hade inte gått utan med tanke på att de är så imponerande offensivt och kan ta väldigt mycket poäng när det väl kommer en nolla. Liksom nolla bonus, offensiv poäng, det blir väldigt mycket på en omgång. Men som sagt, att gå med en därifrån så finns det absolut ett case just nu för att gå med Robertson över Trent.
Ja, alltså, jag håller med. Det är exakt vad jag kollar på i mitt wildcard just nu.
Yes, och det enda som liksom, den enda fördelen som Trent har, det är väl att om han har skapat några fler chanser och han har rankat lite bättre på bonuspoängsystemet. Han är faktiskt en av de bättre av samtliga på listan. Han och Digné tillsammans med Aurier som har spelat en match är de som rankar bra där. Så att, visst, han har liksom S i rockar, men så, men han är dyrare. Jag hade gått för Robertson med tanke på hur han har sett ut i matchen också. Det känns som att han har tagit sig in i straffområdet, ja, men liksom kommit till avslut. Och det har vi inte riktigt sett från Trent.
Nej.
Sen följer vi upp här. Den här listan är nog lite tiltad mot dem, ska vi säga, om backarna har kommit till mycket avslutslägen. Så att några vi hittar högt upp på listan är till exempel Keane i Everton, Ayling och Dallas i Leeds. De tycker jag i och för sig är mer intressanta, just med tanke på att många av deras chanser har varit i öppet spel. Och det bekräftar hur offensiva de är i Leeds system. Dallas tycker jag, från att ha sett några Leeds-matcher, har sett mer intressant ut och fler av hans avslut har kommit inne i boxen. Men jämför man med Ayling så ja, men det är en väldigt lika jämförelse där Ayling kanske skapar lite fler chanser, lite bättre i bonuspoängsystemet, men är ju såklart även mer given, skulle jag säga, då han är lagkapten. Så där väljer man fritt med vad man tycker magkänslan säger rätt. Men de kostar 4,5. Kan Leeds visa upp att de kan hålla lite nollor då är de här två intressanta backar. Vi ner sen, under dem sitter vi Kastanj som har gjort succé. Det kanske är lite, han kanske har fått lite för bra utdelning än så länge. Han har skapat 4 chanser och gjort 3 assist till exempel. Så det visar ju på hur klinisk den som har fått de chanserna har varit, och det har ju ofta varit Jamie Vardy. Sen hittar vi Davin Sanchez i Tottenham och Jack Robinson. Också sådana här spelare som, jag vet inte hur hållbart det är. Den här listan kanske, när vi kollar nästa gång, kanske vi ska ranka mer på skapade chanser istället för, eller expected assist istället för, ja, men, och väga ihop till någon form av poäng, för det skiljer väldigt lite mellan dem, och många av de här som har kommit högt upp här har kommit högt upp på grund av att de har en hög expected goals, och mittbackar till exempel som går upp på hörnor och får något läge, ja, men det är väldigt svårt att förutse när det händer för det första, och i vilka matcher, om det är mot topplag så hade man troligtvis inte spelat de här backarna ändå, utan jag tycker att det är mer intressant att se, ja, men den här matchen tror jag att det här laget kommer vinna, de har en chans att hålla nollan och min spelare kan säkert på något sätt få offensiva poäng. Det är lite så jag tänker med backarna i alla fall. Sen på 8:e plats så har vi Trent Alexander-Arnold på samma expected points då som Size och James Justin i Leeds. Det är topp 10, men vi hittar några intressanta spelare under här också. Då har vi Masuaku i West Ham. Återigen imponerande att en West Ham-spelare kvalar in på här, och han har dessutom bara spelat 3 matcher. Han har missat en match. Sen har vi även Semedo som bara har spelat en match från start som är med här, och den matchen var ju mot Fulham, men han tycker jag väl liksom är av intresse även framöver, skulle jag säga, och under honom så kommer Digné, och här tycker jag att man ser lite skillnaden, för att de har samma expected points. Digné har dock skapat 8 chanser och gjort 2 assist, medan Semedo har enbart kvalat in på att han har kommit till ett bra läge. Så jag skulle ranka Digné klart högre här. Och det är, om man kollar på chansskapandet så är det Alexander-Arnold och Digné som ligger högst upp, följt av Robertson och Masuaku.
Ja, vi ska väl även nämna Kastan där som har skapat en hel del chanser.
Yes, men så, som jag var inne på, fått väldigt bra utdelning på det. Så jag håller mig faktiskt borta från Leicester. Jag vet inte om deras form är hållbar, om man säger så.
Nej, jag förstår helt din tanke där. Och sen har jag även flaggat upp det för Kastanj. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända här när Pereira kommer tillbaka. Vi närmar oss ju hela tiden. Sen så tror jag som sagt att det är några gameweeks bort. Men jag är ganska säker på att Kastanj kommer fortsatt förtroende. Men kommer förmodligen byta kant. Hur kommer det påverka honom? Jag tycker det finns oklarheter. Sitter man med Kastanj, ja, men då är man ju nöjd och är svinglad för alla poäng han har dragit in åt den. Men jag vet inte om det är en spelare. Jag, till exempel i mitt wildcard nu är det inte en spelare jag kollar mot. Sen så får vi se. Kanske verkligen har fel där. Men jag tycker det finns en del frågetecken. En spelare som jag däremot kollar mot i mitt wildcard och som sitter i bygget just nu, som vi inte nämner här utav en naturlig anledning, det är Ben Chilwell. Jag tycker att det krävs ett omnämnande. Han har ju missat starten här på grund av skada. Men ja, vi såg ju en fantastisk insats och är det en spelare jag tror väldigt mycket på.
Yes, han tycker jag absolut man ska ha i åtanke. Även en spelare som... vad heter han nu, högerbacken i Brighton?
Ja, Lamptey.
Lamptey, precis. Han har inte heller kvalat in här. Det är troligtvis för att han inte har kommit till så många lägen själv. Men vi vet att han har sett väldigt fin ut, skapat en del chanser och liksom, jag tror han har fixat 2 straffar till och med.
Det har han. Det är en helt annan spelare än Zuzek som du nämner. När Zuzek kommer in i straffområdet, att han är helt omöjlig att stoppa en 95 lång och bara kommer in som någon Yaya Touré i glansdagar. Men Lamptey är en annan spelare. Han kommer in i straffområdet och är liksom, han är ju liksom upp till knäna på försvararna. Och det blir väldigt lätt att man kommer in lite fel på honom, kvick som han är, och så helt plötsligt blir det straff. Lamptey är en spelare jag gillar, men det är lite skillnad mot Zuzek när han gör entré i straffområdet.
Yes, tänkte vi kan ju nämna lite om hur lagen har sett ut försvarsmässigt också. Och här är en lista där jag har kollat på hur många minuter det går mellan varje förväntat insläppt mål. Och här är även exkluderat straffar, så att lag som har dragit på sig en del straffar här i inledningen har kommit högre upp på rankingen än vad de borde ha gjort. Till exempel kan nämna de som faktiskt ligger först där man förväntas släppa in ett mål var 130:e minut ungefär. Det är Tottenham. Men tar man med att de har dragit på sig 2 straffar så faller det till 72 minut som målen förväntas komma. Men någonstans så tycker jag att kolla på underliggande, vilka lag har ett bra försvarsspel utan straffarna. För jag tror inte att vi kan dra någon slutsats om att det här laget kommer dra på sig massa straffar. Det är en väldigt svår analys i alla fall. Så Tottenham, de ligger högst, bäst försvarsspel än så länge. Och det här är ju också justerat för antal matcher då man kollar på hur många minuter det går mellan varje förväntat insläppt mål då. 2 på listan kommer Everton. Det kanske förvånar en del. Men vi vet att de har plockat in till exempel Allan och Doucouré. Varit inne på att det troligtvis kommer bli bättre. Det som är deras problem är ju att de har Pickford i kassen, skulle jag säga. Jag ser honom göra misstag lite då och då, och det kan ju vara extremt frustrerande om man spelar bra försvarsspel i övrigt. Sen har vi Brighton, också ett lag som har dragit på sig några straffar, men underliggande så har deras försvarsspel sett riktigt bra ut. Ett insläppt mål var 115 minut enligt förväntan. Och sen har vi även Aston Villa och West Ham som kvalar in på den här listan där målen förväntas komma var 107 minut och 102 minuter. Så det är topp 5 på försvarssidan.
Ja, jag tycker framförallt att vi måste stanna till vid West Ham där, som har haft det tuffa spelschemat dessutom. Du nämnde en spelare som Masuaku i i försvarsgenomgången när vi kollar på statistiken. Som du sa då, chances created 5 stycken. West Ham spelschema vänder snart. Jag tycker West Ham imponerar och Masuaku gör ju ett case när man kollar på de här siffrorna.
Ja, verkligen. Och man kan väl ta så här, i Tottenham, jag vet inte om det är någon som sticker ut riktigt därifrån. Vi kanske får kika på Reguilón, hur han ser ut när han är inne i det. Everton, där har vi ju Digné som är intressant. Brighton, vi pratar Lamptey. Aston Villa, där kanske vi inte har pratat någon, men Martinez är ju en populär målvakt som många har gått på. Och så har vi West Ham då, hur kommer det här bli när deras spelschema ser bättre ut? Vi kan nämna några lag till så, om man kollar liksom, vilka förväntas släppa in mindre än ett mål per 90 minuter då. Då har vi några lag här som kommer, Southampton, Burnley och Chelsea kommer släpandes därefter. Och det tycker jag är lite intressant, för Southampton, de hade ju en match där de släppte in väldigt mycket mål. Men efter det så har försvarsspelet sett mycket bättre ut efter Tottenham-matchen. Man spelar med lägre backlinje och det har gett effekt. Jag tror att de har de två raka nollor efter det. Så att Hasenhüttl har skärpt till det där försvarsspelet. Och det, vi vet ju att Walker Peters har sett intressant ut offensivt sett. Så att ja, finns intresse där. Burnley, ett lag som har haft stora skadeproblem, ändå postar rätt bra stats. Det talar ju bra för dem framöver. Och sen Chelsea då med Chilwell. Där tror vi ju mycket, vi har varit inne på att ja, men, det har varit en hel del misstag från Kepas sida. Nu har Mendy kommit in. Det kanske blir en helt annan grej nu.
Ja, jag som sitter med hela statistiklistan framför mig, precis som Stefan konstaterar ju också, att United är bara enda lag som är sämre än dem, med West Bromwich på den här listan.
Ja, precis. Så tar man dessutom med straffarna så är det väldigt tight race mellan de två lagen. Nej, men det är ju inte bra. Och där liksom, om man pratar whipping boys med, så är det tydligt att West Bromwich med mer än 2 insläppta mål per match förväntat, men där i den kategorin hamnar ju dessvärre även United. Nu är kanske det en del påverkat att de släppte mycket chanser mot Spurs här, men nej, de har mycket att jobba på försvarsmässigt.
Ja, och det kan man väl säga generellt här om man börjar kolla. Inför säsong så lag som United, Wolverhampton, Arsenal som också har fått en uppsving i sin defensiv, tycker man, City, Liverpool, Leicester till viss del. Vi har inte nämnt något av de lagen i någon positiv bemärkelse hittills här på förväntade insläppta mål.
Nej, det är ju undre halvan på allihopa, inklusive Liverpool och Manchester City då, som kom 1 och 2 i fjol. Så att mycket att bevisa för de här dyrare, förmodade bra försvaren.
Vad tror vi, är det någonting som kommer hålla i sig över tid, eller förväntar vi oss ändå att de här lagen som haft väldigt stabila försvar i, ja, United ska man ju faktiskt säga var faktiskt riktigt stabila förra året och så. Wolves har ju alltid varit ett bra försvar, liksom Wolves och United, ja, men de är slagna av ett lag som Fulham som knappt har en vettig försvarare i sin trupp.
Jag vet inte, men det här är ju på expected goals, så jag vet inte om expected goals-siffrorna har stuckit ut så mycket. Det man kan, ja men så här West, ja men så här, de som har skeppat lite för mycket mål kanske är, ja men Liverpool kanske har skeppat lite för många mål. Och Fulham och United och West Brom kanske något mer än vad de borde. Om man tar liksom West Brom statistik så borde de ha släppt in 8, men de har släppt in 13. Sådana saker kanske, men jag vet inte, det är väl mer oroande att de hamnar så långt ner. Man förväntar sig att de ska vara statistiskt sett bättre.
Det ska väl sägas också i den här statistiken, vi kan väl försöka lägga upp lite bilder på det här även på vår Facebook-sida, men man ser ju även alltså, big chances conceded över de här matcherna. Då leder United, det leder är kanske fel ord, de är sämst i klassen trots att de har spelat en match mindre än West Bromwich exempelvis, släpper till väldigt stora chanser emot sig. Och ja, men vi nämnde ju tidigare här med Brightons liksom alla ramträffar och sådana saker, så ja, det finns lite att jobba med där, kan man säga.
Absolut, absolut.
Är det någonting mer vi ska nämna här kopplat till statistiken, eller tycker du vi ska gå vidare och kolla på en kaptensdiskussion inför Game Week 5?
Nej, men jag tycker vi kan smyga vidare. Jag tycker väl att vi har fått liksom, ja, men helhetsbilden är väl att ja, men det är billiga forwards presterar tillsammans med Kane på mittfältet. Man får lite det man betalar för. City, mittfältarna har mer att bevisa, samtidigt som den här mellankategorin. Ja, där föredrar jag forwardsen framför mittfältarna just nu. Och sen på backsidan, ja, men Robertson tycker jag trumfar Alexander Arnold. Sen är det nog mer att fylla på med lite billigare. Och jag hade nog föredragit att gå med spelare som liksom spelar i lag som ändå har chans att göra defensivt bra, men har en möjlighet att ta offensiva poäng. Och där har vi diskuterat ett gäng med spelare.
Ja, vi kan väl säga det. Vi brukar göra det, och vi planerar även att återkomma och följa upp den här statistiken i nästa landslagsuppehåll då, som ligger mellan Game Week 8 och Game Week 9. Så då får man nörda ner sig i de här bitarna igen. Nu går vi vidare med en kaptensdiskussion, och vi brukar ofta prata om det att när det är läge att kolla på kapten, då ska man leta efter Whipping Boys. West Brom och Fulham har vi nämnt tidigare som sådana lag. Nu kanske Manchester United ska nämnas där också efter den här genomgången. Men kollar man i Game Week 5, då ska Fulham möta Sheffield United, West Bromwich ska möta Burnley, Manchester United ska möta Newcastle. Det är kanske inte där man kollar mot kaptensbindlarna i Game Week 5, va?
Nej, det här är nog en väldigt öppen omgång på förhand, likt ja, men det var i Game Week 4 också skulle jag säga. Min tanke var att kaptena De Bruyne, men nu är han ett skadebekymmer. Så att jag vet inte om, det är klart man kan sätta binden där och hoppas på att han spelar. Men risken finns ju att han liksom chansas och går sönder igen. Så att, nej, jag vet inte, jag är inte helt säker på vad jag ska göra, men han finns med i mina tankar i alla fall.
Ja, det är jättesvårt, för det är som du säger, det är City Arsenal där, och kollar man City Arsenal, men då är det De Bruyne som jag kanske skulle vilja sätta den på, en alternativt en Sterling. Skulle man kolla vidare, så ja, men Spurs West Ham tänker man, fan vad fint, vi har Son och Kane som levererar så bra. Samtidigt ser vi att West Ham är ett av de absolut bästa försvararen och verkligen har levererat, så det är inte liksom en självklar överkörning från Spurs där, som jag ser det i alla fall. Vi ser Chelsea mot Southampton, och tycker man Southampton spelar med den höga backlinjen mot Spurs, ja, men de har skärpt till sin defensiv och gjort det tufft. Det är ingen självklarhet där. Kollar man mot Liverpool, som är ett liksom, annars man går till Salah och har permakaptenen där, ja, men det är Merseyside derby mot ett Everton som har varit väldigt bra. Så att, ja, jag tycker det finns liksom nackdelar med varje kaptensval jag kikar mot.
Ja, nej, precis. Och det gör det ju öppet. Men det är klart, Salah ska nog vara med i diskussionen. Lite beroende på vilket skick Everton kommer vara i. Kommer de sakna James, Richarlison och Mina till exempel, då ger jag väl ändå Liverpool ganska goda chanser i den matchen. Men historiskt sett så har det varit väldigt målsnåla matcher, de där derbyna på slutet. Så det är lite läskigt, är det.
Ja, Merseyside-derbyt ska ju spelas på Goodison också. Det ska Sala på bortaplan, och man ska väga in de bitarna också. Jag tycker att det är en jättesvår omgång. Jag är precis som du var inne på att sätta den på De Bruyne, trots att frågetecken hos City finns verkligen. Och vi har sett det förut att Arsenal har gjort det bra mot de här topplagen, eller förväntade topplagen, och om det är någon som känner till Peps sätt att spela fotboll så är det Arteta. Så jag vet faktiskt inte alls hur jag ska göra. Just nu tror jag ändå att jag lutar mot att kanske sätta binden på Salah.
Ja, alltså för att jag tycker Sterling, han, om inte De Bruyne spelar, då känns ju Sterling mindre intressant också, för vem ska skapa alla fina chanser som till Sterling om inte De Bruyne. Och liksom saknas dessutom både Jesus och Aguero, vilket är möjligt, men kanske liksom att de har återhämtat sig, då finns det ännu mer frågetecken i den matchen. Så att, ja, jag lutar nog också mer och mer åt Salah. Sen kommer det här vara något som liksom, med tanke på hur mycket osäkerhet det finns nu inför, så tror jag att vi får vänta på presskonferenserna också.
Ja, men Salah tycker jag ligger högst upp för mig. Skulle även kunna vara så att jag väljer att gå på ett Spurs-alternativ. Om jag har Kane, kanske honom, men Son är minst lika intressant där. Son kommer jag definitivt ha. Och det jag gillar, jag var inne på det tidigare, både Salah och Son, de har inte varit iväg på något landslagsuppehåll, utan verkligen vilat sig i form. Och det tror jag är väldigt nyttigt med det här intensiva spelschemat. Spurs exempelvis, de har haft match stup i kvarten, känns det som. Och det här var nog väldigt välbehövligt för Son exempelvis.
Ja, alltså samtidigt inledningsvis så var det kanske lite av en fördel för Tottenham att de hade spelat mycket matcher och var inne i matchtempo. Men någon gång slår det där tillbaka att man blir sliten istället. Så att det är ju lite som du säger, nu får vi se. Kane, han har ju fortsatt vara iväg med England och spela landskamper, så han har inte fått så mycket vila. Det är möjligt att det påverkar hans form framöver här, men Son borde kunna hålla upp det ganska väl.
Mm. Ja, vi konstaterar att det är extremt jobbigt kaptensval här, och som kommer nog avgöras mot slutet av veckan när vi får mer ingångsvärden från presskonferenser. Vi kanske får besked om olika coronafall som drabbar vissa lags defensiva led, som kanske boostar något alternativ, och ja, vi får se helt enkelt. Ska vi gå vidare mot lyssnarfrågorna?
Yes.
Har fått en anonym lyssnarfråga här, som jag inte riktigt förstår varför den är anonym, men undrar om det är en lite för stor risk att ta in Aguero nu direkt efter uppehållet, och säger att det i så fall skulle vara istället för De Bruyne.
Ja, men då får man ju absolut lyssna på vad Pep säger. Jag hade inte velat, liksom, om Pep inte säger någonting, han är vag om sina spelare, jag hade inte vågat chansa på vad Agueros status är. Däremot går han ut och säger så här, men Aguero, han har tränat jättebra i 2 veckor, han är redo för start. Ja, men då finns det ju såklart ett case att hoppa på honom när ingen annan äger honom.
Ja, och vi förväntar oss ju såklart solklara besked från Pep från presskonferensen.
Troligtvis inte.
Nej, speciellt inför en match där han ska möta ett annat förväntat lag som där uppe och krigar. Då brukar han verkligen vilja ge bort sån information. Så nej, det tror jag inte man ska hoppas på. Och absolut, det är en chans som skulle kunna få alla väl ut. Men det är en stor risk också. Jag är alldeles för feg för att göra något sånt där. Simon Nilsson, han undrar om man vågar fortsätta med Reece James från Chelsea i backlinjen, och annars vad man ska kolla på för ersättare, för han nämner att han dessutom då sitter med Justin i Leicester som ett relativt osäkert kort.
Ja, nej, jag vet inte hur mycket tålamod man kan ha med Reece James just nu. Det är klart, man kan nog vänta en vecka till. Får se, för det skulle ju kunna vara så att han får spela den här matchen och sen att Aspi spelar Champions League och sen mot United. Det är inte helt otänkbart att Lampard lägger upp det så. Då är det 2 viktiga matcher efter, eller liksom som kommer efter Southampton-matchen. Så jag kanske hade gett det en vecka till, men sen hade jag nog kikat på och försökt byta ut honom då. Ja, men det finns, man måste ha spelare som ordinarie i fantasy, för att annars blir det problem. Och om man ska kika på direkta ersättare, alltså det hade ju varit bra om man fick skrapa ihop en 0-5-0-6 till och kunna byta till Chilwell istället, som vi förväntar oss kommer vara mycket mer ordinarie än vad Reece James kommer vara, och troligtvis prestera liknande intressanta offensiva stats som vi har sett James göra i början av säsongen.
Absolut. Vi har en fråga från Pontus Nilsson som undrar vad vi tror om Welbeck i Brighton och motsvarande Cavani i United.
Welbeck tror jag inte jättemycket på. Jag vet inte.
Vad jag vet så är inte Welbeck klar för Brighton. Jag vet att transferfönstret är stängt, men han ägs ju ut av Watford just nu. Eller om han till och med, nej, han blev släppt på free transfer, så han går och plocka och har kopplats ihop ganska hårt med Brighton. Men jag tror inte att det är klart. Han ligger inte med på fantasy-sidan, och googlar jag snabbt om det så... för 7 timmar sedan så skrevs det om det i pressen, ser bland annat att Brighton vill ta in Danny Welbeck. Så jag tror inte det är klart. Men om det skulle bli klart så lockas jag ändå inte av och plocka in honom.
Nej, alltså Mopay kommer vara deras första striker, och sen kommer det vara en plats där det roteras troligtvis om de plockar in honom mellan Connolly och Welbeck. Men Mopay som är straffskytt också, det är han man vill gå på i sånt fall.
Jag kan ju ta frågan om Cavani United. Ska bli spännande att se såklart. Det är, om man går tillbaka till Simons fråga där, eller den första frågan, om det var för stor risk att ta in Aguero. Jag ser ju jättestor risk med att ta in Cavani också. För att dels så har Uniteds offensiv inte sett ut som att den direkt blomstrar just nu. Det finns frågetecken där generellt. Jag tror Cavani själv är ingen som löser att Uniteds offensiv kommer se ut som en dröm. Och som vi var inne på i föregående avsnitt så nämnde jag det, att Cavani har inte spelat fotboll på 7 månader. Det är klart att han har tränat och så, men han har inte spelat competitive games. Jag vet inte om han är redo. Nu blev det någon självisolering för Cavani dessutom. Osäker om han kommer... Jag tror inte att han kommer starta mot Newcastle till helgen. Men vi får se. Om man startar, ja, men då får man ju se hur det ser ut. Det är ingenting man tar in nu. Det tycker jag verkligen inte. Martin Salin, han undrar om vi ska stå utan Liverpool-backar nu under tiden som Alisson är borta.
Nej, jag tycker inte det. För att jag tycker fortfarande att de är så imponerande offensivt. Så att de kan mycket väl ta lika mycket poäng som motsvarande mittfältare. Och så att, teoretiskt sett så kommer det komma nollor också. De ska till exempel möta Everton som kanske saknar sina nyckelspelare. Sen Sheffield som har gjort 1 mål hittills. Och så West Ham på hemmaplan. Även om West Ham har sett bra ut så är det en match där det mycket väl finns potentiellt sett en nolla. En hade jag gått för, men inte utan.
Nej, jag tycker det är svårt det där också. En annan sak som talar emot det är ju att går man utan Liverpool-backa just nu så det är lite tufft att få in Trent och Robertson och de här grabbarna som är så dyra jämfört med övriga försvarare i spelet. Och sen som du säger, jag tycker de gör det bra offensivt. Nu har ju Robertson trumfat Trent, men jag tycker inte att man heller helt ska snacka ner Trent. Han har skapar ändå lägen och han kommer få sina de här monsterpoängen och folk kommer börja, det kommer börja snackas Trent rejält här framöver om inte allt för lång tid, tror jag. Och de som då har gjort sig av med kanske alla Liverpool-försvarare, då de kommer helt plötsligt börja leta desperat sätt för att få in de här spelarna igen. Så att gå helt utan, det tycker jag är en alldeles för stor risk. Tobias Karlsson, han är inne på det här som du pratade om, De Bruyne. Om det nu skulle vara så att De Bruyne är skadad och missar matchen mot Arsenal, men är tillbaka till matchen därefter mot West Ham, hade ni suttit kvar med honom eller hade ni bytt ut honom?
Ja, vi kommer ju inte få reda på om han startar eller inte. Det är väl grundtesen här, så att det kommer vara väldigt osäkert. Det verkar ju vara ganska mycket hemlighetsmakeri om det där. Han har känt någonting, han har nog rodnad och ont liksom, vad jag har läst. Jag vet inte, vi får se vad som sägs på presskonferensen. Verkar det vara att liksom, han kanske bekräftas borta några veckor, men då får man ju byta ut honom. Men annars så, jag vet inte, jag hade nog suttit kvar och se vad som hände, för det ska ju spela Champions League och grejer här, så att vi kommer ju märka om han är med eller inte.
Mm. Är det så att man sitter på ett wildcard, då tycker jag att det kanske finns ett case att gå utan honom om man nu är osäker mot Arsenal. Man kan plocka in honom sen i så fall, men det kanske är bättre att nyttja de här pengarna någon annanstans. Dessutom ser ju City inte glödheta ut, så att det kanske inte är hela världen att gå utan De Bruyne en kortare tid nu tills City är uppe på banan igen. Det tycker jag är någonting man kan kolla på, och det kanske i så fall skulle kunna frigöra pengar för att spela med en Kane på topp till exempel, någonting som jag börjar kika att i mitt privata lag där De Bruyne självklart satt med och gör fortfarande, men är lite sugen att gå på Kane nu här fram till nästa landslagsuppehåll och sen kanske göra någon switch därefter och plocka ut Kane och gå på någon av de billigare anfallarna och då ta in en City mittfältare igen som förmodligen är De Bruyne. Albin Andersson, han är en av få människor skulle jag säga som sitter kvar med Aubameyang. Han tänker byta Auba till Son eller Sala. Han har tröttnat på att ha en så dyr spelare som inte presterar. Undrar om vi tycker det är rätt eller fel, Stefan?
Ja, det tycker jag absolut är rätt. Aubameyang är dessutom skadeproblem här och har tuffa matcher, så att, jag gillar inte honom. Om valet skulle stå mellan Son och Sala så tycker jag Sala. Mycket på grund av att jag ser att han kommer man kaptena här. Kanske till helgen, men liksom, de veckorna som är efter där ser han ut att vara en jättefin kapten. Så han vill man nog inte sitta utan.
Nej, jag håller med. Vi ska avsluta med en del wildcard-frågor. Det är ju som sagt många som sitter med wildcards där ute. Jag tycker vi har en väldigt bra fråga här från Fredrik Norrström. Och han skriver så här: vi som sitter med aktivt wildcard, är det värt att offra inom citationstecken en av de tre anfallsplatserna på Brewster, kanske ihop med en Jimenez, Calvert-Lewin, för att kunna satsa på ett superstarkt mittfält? Och då skriver han, tänker typ Son, Salah, De Bruyne, James och Grealish, och köra 3-5-2 som standard, eller är det rimligare att gå på typ Ings eller Kane och ha en 4,5 mittfältare typ Anguissa eller Bissouma och jobba mer ut från ett 3-4-3? Och det här är väl liksom, det här är väl miljonfrågan.
Ja, nej, men det var högst aktuellt. Jag hade varit inne mer på och gå på jättestarkt mittfält här. Sen kom den här nyheten om De Bruyne, så nu kanske jag är lite mer åt hållet att man plockar in Kane på topp istället. Får hans 3-4 matcher här innan de ska möta, 4 matcher innan de ska möta City. Och han borde ha bra chans att liksom, prestera lika bra eller bättre som De Bruyne som eventuellt är skadad. Så jag tror jag lutar lite mer åt att ha Kane på topp och köra därifrån.
Mm. Sen på sikt kanske det är ändå läge att gå på det starka mittfältet, och det finns så jättemycket fina, billiga forwardsalternativ. Men som sagt, just nu då De Bruyne sitter med de här osäkerheterna så håller jag med. Det är kul, de spelare han nämner där, Son, Salah, De Bruyne, James och Grealish, det är ju de vi sitter med för tillfället i vårt poddlags wildcard. Men som sagt, det är De Bruyne där som jag tror det vi behöver väga fram och tillbaka.
Absolut, men annars så det är helt rätt mittfält som han nämnde där, för att de har imponerat både liksom poängmässigt men även underliggande inledningsvis. Inte De Bruyne då kanske till samma utsträckning, men vi vet ju vad han kan. Han är en av världens bästa fotbollsspelare i ett av världens bästa lag, så att han kommer ju såklart studsa tillbaka när han hittar formen. Men som sagt, ja, men jag hade nog gått på Kane om man har råd med det nu istället. Sen hinner det ju hända mycket. Ja, men det kanske är någon av de andra mittfältarna som går sönder. Ja, men då kanske man kan få in De Bruyne där istället och på så sätt behålla Kane lite längre.
Yes. Vi fortsätter med wildcard-frågor. Andreas Jonsson hör av sig, och han har faktiskt börjat sämre än vad jag har gjort. Han säger att han 145 poäng här på 4 omgångar. Han har bestämt sig för att dra sitt wildcard. Funderar på att gå all in på ett premium mittfält med De Bruyne, Salah, James, Son, Grealish, känner vi igen. Medelklass i anfallet, typ Calvert-Lewin och Wilson, samt fylla ut med riktiga budgetalternativ på målvakt och försvar. Tankar om det?
Nej, jag tycker det låter som en väldigt bra plan. Men som sagt, med den, ja, men han, i hans läge som har börjat så extremt dåligt, kanske finns ännu mer liksom argument för att köra både Son och Kane nu. Då det sticker ut väldigt mycket, ha båda de två. Och det är något som liksom, ja, men tror man Tottenham gör det bra här kommande fyra matcher, vilket matcherna absolut ser ut att kunna vara bra för det. Så att då kan det vara något som skjuter upp honom till en mer, till en bättre placering overall.
Ja, han har även skickat bild på sitt lag. Jag tycker det är svårt när vi skickar bilder här, men jag kan bara säga det jag tycker direkt med det här laget är att hans försvar är alldeles för billigt. Det här hade jag inte gått vidare med. Nu ser inte du det, Stefan, men han har en trebackslinje på plan med om det är Dallas, Kilman i Wolves och Mitchell i Crystal Palace. Och det hade jag inte gått, som sagt. Du bör ha en Liverpool-försvarare där ändå. Det får du liksom söka ihop pengar till och kanske ha en billigare bänk. Om du nu ska spela en 3-5-2, då tycker jag att din tredje anfallare ska vara Brewster exempelvis. Och där sparar du in lite pengar, så kan lägga det ändå på försvaret och uppgradera det lite grann. Men annars tycker jag att det är fullt rimligt att satsa framåt.
Vi gillar även Chilwell väldigt mycket på backsidan.
Ja, och det är ju också en lite dyrare spelare än de man har. Men alltså, även om man går billigt bakåt, så tycker jag man ska inte vara helt... Jag hade till exempel inte haft en Mitchell i ett wildcard i Crystal Palace. Han har gjort det bra hittills, men jag tror inte att han kommer hålla sin plats helt enkelt. Och Kilman i Wolves lär inte heller hålla platsen. Och, nej, det är min tanke på det. Niklas Sjöström skriver, wildcard är draget. Och Chilwell känns osäker nu, skriver han. Ska jag trycka in Calvert-Lewin eller våga köra med detta mittfält och lovande anfall? Även han har skickat in bild på laget. Jag tycker hans lag ser bra ut. Han har gått med det mittfält som vi har pratat om nu. Jameson, De Bruyne, Salah, Grealish. Det är ju De Bruyne där som är osäker då. Och billigt framåt. Han har Brewster, Wilson och Watkins. Så det är väldigt billigt där. Och så har han då ett lite bättre försvar med Robertson, Chilwell, Cody, Wolves, Ayling, Mitchell, Martinez, McCarthy mål. Jag tycker det ser ut som ett bra lag.
Ja, nej, nu var det svårt att greppa alla namn där. Men som sagt, jag kan väl bara så här, jag tycker det står och väger mellan liksom hur man gör med mittfält kontra anfall nu med De Bruyne. Sen tycker jag att, ja, men de budgetspelarna som sticker ut, det är ju Brewster, och på mittfältet så är det ju Zuzek. Har man inte råd med Zuzek så kan man ju gå på, ja, men Anguissa tror jag är ganska given i Fulham nu när han blev kvar och har imponerat till exempel.
Anguissa eller Bissouma
ja,
också.
Både, ja.
Nej, men det jag gillar med det här laget mer än det som Andreas pratade om, det är att men försvaret ser liksom mer, dels så sitter Robertson där, han har Chilwell dessutom, och sen har han en Wolves-försvarare i Cody, så att då har han ändå ett schysst försvar, dessutom då Ayling som en fjärde back, det är bra i Leeds.
Ja, jag tycker liksom nu när vi ser coronastatistiken skjuta höjden i många länder i världen, så tycker jag att man ska ta det i liksom hänseende när man plockar ihop sitt wildcard-lag och se till att ha, ja, men minst två spelande spelare på bänken, är mitt tips i alla fall.
Ja, jag tycker man ska gå riktigt, riktigt billigt på bänk, men gå billigt men ha startspelare, och då är ju Brewster en jättebra tredje anfallare. Vi har Ayling och Dallas där i Leeds, det finns fler 4,5 försvarare, Masuaku i West Ham ska väl nämnas, men det finns billiga alternativ ändå, men... Se till att ha startspelare, det är nog ganska vist. Det är dels coronan, men sen också det här tajta matchandet som kommer göra att vi kommer se rotation. Och då vill man gärna få in någon som lirar. Robin Aronsson, sista frågan. Han tänkte byta ut Mitrovic mot Brewster för att ha råd att göra Traoré till Son. Är det värt att ta minuspoäng för de två byterna eller ska jag vänta en omgång tills jag har två fria byten?
Mitro till Brewster.
Brewster för Traoré. Att kunna göra Traoré till Son.
Nej, det är nog ett byte som... Jag hade väntat till presskonferenserna, men det är nog ett byte som kan vara värt minuspoäng för. Potentiellt sett.
Ja, jag tycker också att det kan vara värt minus
för liksom, ja, för Brewster har fullen på hemmaplan, vilket liksom... Man kan absolut spela honom i den matchen och... ja, men han skulle kunna göra succé direkt.
Jag vill ändå flagga för Brewster där. Jag är inte alls säker på att han kommer starta i den matchen. För att det är en spelare som ändå behöver komma igång och upp i matchform. Jag ser det inte som självklart att Brewster kommer starta.
Nej, som sagt, jag hade väntat till presskonferensen att se vad som sägs. För att Wilder brukar kunna vara ganska givmild med informationen. Så han kanske säger så här, Brewster kommer spela.
Och han kommer ju definitivt få frågor om Brewster på presskonferensen.
Ja.
Så att absolut inväntar man den. Och det är också det att anledningen till att invänta det. Visst vill man ha in Son nu. Men samtidigt så Mitrovic. Fulham har match mot Sheffield United. Ja, tycker inte att det är en jättedålig match för Fulham. Även om Sheffield är alltså tajta åt båda hållen. De gör inte så mycket mål framåt, släpper inte in supermycket. Men det är ju framförallt sån man vill ha in där. Men ja, Mitrovic, jag kan se att han tar poäng den här veckan. Och om vi då vet att Brewster inte förmodligen inte kommer starta, om vi får några sådana injektioner, då vet jag inte om jag skulle ta minuspoäng för att göra de här bytena.
Nej, det är lite så... På ett sätt så... Ja, men Traoré och Mitrovic skulle potentiellt sett kunna göra det ganska bra båda två över tre matcher. Så att det är lite riskabelt att byta ut dem också.
Ja, men jag förstår att det lockas att ta in sån om man också då kollar över tre matcher.
Absolut.
Så är det med den saken. Vi ska avrunda där. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet som har haft mycket fokus på statistik och jag hoppas ni har gillat det. Vi kommer nästa vecka vara tillbaka med ett helt ordinarie avsnitt och vi ska prata ner Game Week 5 och blicka framåt mot Game Week 6. Men vi är tillbaka med ett liknande avsnitt som det här till nästa landslagsuppehåll. Så fram tills nästa vecka så önskar jag alla ett stort lycka till. Håll koll på presskonferenser och håll koll på vår Facebook-sida så kommer det komma ut lite bilder på de här Excel-siffrorna som vi har på statistiken som vi har haft när vi har pratat kring det här avsnittet. Ha det så bra så hörs vi framöver. Hej då!
Ha det bra, hej då!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.